Hej, jag heter William. Välkommen till 9 Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Great Society and New History är en fackbok av Amity Schlaes, en amerikansk ekonomihistoriker som ofta skriver om statens roll, reformer och 1900-talets amerikanska politik. Boken kom ut 2019 och granskar det som i USA kallas Great Society, alltså den stora reformvåg som växte fram under John F. Kennedy och framförallt Lyndon B. Johnson. Schlaes behandlar perioden som ett avgörande skede i efterkrigstidens Amerika, när ambitionen var att minska fattigdom, stärka välfärden, förbättra utbildning och hälsa och samtidigt forma ett modernare samhälle. Hennes syfte är inte bara att beskriva programmen, utan att ompröva deras resultat och visa hur politiska ideal, byråkrati och långsiktiga kostnader hänger ihop. Boken är därför både en historisk analys och ett inlägg i den samtida debatten om statlig styrning, sociala reformer och vilka följder stora offentliga satsningar får över tid. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Her Great Society växte fram ur 1960-talets reformoptimism. Schlaes placerar Great Society i en tid då många amerikaner trodde att staten kunde lösa stora sociala problem genom planering och expansiva program. Perioden präglades av stark framtidstro, civil rights-rörelsen, urban oro och oro för fattigdom, särskilt i amerikanska städer. I den miljön blev Lyndon B. Johnsons agenda ett försök att ge politiskt svar på frågor som liknar de som senare återkom i andra länder, också i Sverige. Där välfärdsstatens roll ofta diskuterades som ett sätt att skapa jämlikhet och trygghet. Bokens styrka är att den inte behandlar idealismen som naiv i sig, utan visar hur den politiska viljan att göra gott kan leda till stora institutionella satsningar. Samtidigt synliggör hon hur 1960-talets tro på expertstyre formade en hel generation av reformer. Det gör boken till mer än en vanlig politisk historia. Den blir en undersökning av hur optimism kan omvandlas till bestående system som senare är svåra att ändra på. För det andra, fattigdomsbekämpningen och varför resultaten blev så blandade. En central del av boken är analysen av fattigdomsprogrammen, som enligt Schlaes ofta byggde på föreställningen att större offentliga insatser automatiskt skulle ge bättre livsvillkor. Hon går igenom hur programmen växte fram i mötet mellan politisk vilja, ideologiska ambitioner och praktiska försök att styra komplexa sociala miljöer. I hennes framställning blir problemet inte att fattigdom uppmärksammades, utan att lösningarna ofta var för grova och för byråkratiska för att träffa de människor det skulle hjälpa. Det här perspektivet är särskilt intressant för läsare som följer nordiska välfärdsdebatter, eftersom även Sverige länge har brottats med frågan om hur generella system ska utformas så att de hjälper utan att skapa beroende eller undantränga lokalt ansvar. Schlaes argumenterar för att välment politik kan få motsatt effekt när den bygger på antaganden om människors beteende som inte stämmer med verkligheten. Därför handlar kapitlen om fattigdom inte bara om USA, utan om en bredare fråga om hur socialpolitik bör utvärderas. För det tredje, när staten växte också beroendet och kostnaderna. Ett återkommande tema i boken är att Great Society inte bara skapade nya program, utan också nya förväntningar på staten. Schlaes menar att när bidrag, stöd och regleringar väl blivit en del av systemet blir de svåra att dra tillbaka även om resultaten är svaga. Hon kopplar detta till långsiktiga kostnader som inte alltid syns i den första reformdebatten, men som senare påverkar budget, handlingsutrymme och framtida reformförmåga. Det är ett resonemang som är relevant långt utanför USA, eftersom många välfärdsstater, inklusive den svenska, ständigt måste väga social trygghet mot ekonomisk hållbarhet. I boken blir alltså frågan inte bara om ett program fungerar här och nu, utan om det skapar en struktur som binder upp kommande generationer. Schlaes är särskilt kritisk mot att politiker kan tala om kortsiktiga vinster, medan kostnaderna förskjuts framåt i tiden. Denna mekanism är en av bokens viktigaste analytiska poänger, eftersom den förklarar varför stora reformpaket kan uppfattas som framgångar i sin egen tid, men som problem längre fram. För det fjärde, Johnson, Nixon och den oväntade likheten mellan motståndare. Boken ifrågasätter den vanliga bilden av att Lyndon B. Johnson och Richard Nixon stod för helt olika politiska logiker. Schlaes visar istället hur båda, trots sina skillnader i stil och retorik, kom att arbeta inom en bred statlig ram där tilltron till central styrning var stark. Det gör hennes historia mer komplex än en enkel höger-vänster-uppdelning. För läsaren blir det tydligt att stora reformer ofta överlever enskilda presidenter, eftersom de fångar upp breda institutionella och administrativa krafter. Schlaes intresse ligger därför inte bara i presidentskapen som personliga projekt utan i hur politiska system fortsätter att röra sig i samma riktning även när ledare byts ut. Denna del av boken är värdefull för den som vill förstå varför politik ofta förändras långsammare än valresultat antyder. I svensk kontext är detta också bekant eftersom stora reformlinjer ofta fortsätter över regeringsskiften. Schlaes använder perioden för att visa att politisk makt inte bara handlar om vem som styr utan om vilka idéer som redan har blivit institutioner. En revisionistisk historieskrivning om välvilja, resultat och arv, Great Society and New History, är inte en neutral översikt i strikt mening. Utan en tydligt argumenterande omvärdering av en klassisk reformepok. Schlaes skriver revisionistiskt, vilket innebär att hon vill pröva den etablerade berättelsen om 1960-talet som en tid av nästan självklart framsteg. Istället betonar hon att goda avsikter inte räcker om resultaten blir svaga eller skadliga. Det gör boken särskilt intressant för läsare som söker intellektuell friktion eftersom den utmanar en mer traditionell hyllning av welfare state och teknokratiska lösningar. Samtidigt är hennes metod historisk snarare än polemisk. Hon arbetar med institutioner, beslut och följder snarare än med slagord. För den som är intresserad av politisk historia, ekonomisk politik eller hur samhällsreformer bedöms i efterhand ger boken ett tydligt exempel på hur historisk tolkning kan användas för att testa dagens antaganden. Det är också det som skiljer den från många andra böcker om 1960-talet. Den använder historien för att ställa frågor om nuet, inte bara för att återberätta det förflutna. Sammanfattningsvis, den här boken passar bäst för läsare som vill förstå amerikansk politisk historia på djupet, särskilt de som är intresserade av välfärdsstatens framväxt. Fattigdomspolitik, presidentmakt och de långsiktiga följderna av stora reformer. Den är också relevant för svenska läsare som följer diskussioner om offentlig sektor, sociala transfereringar och hur välmenande politik kan få oväntade konsekvenser över tid. Det som gör boken särskilt användbar är att den kombinerar historisk översikt med ett tydligt analysgrepp, där frågan inte bara är vad som beslutades, utan vad besluten faktiskt ledde till. Jämfört med mer traditionella berättelser om 1960-talet är Schlaes mer kritisk till statlig expansion och mer intresserad av de kostnader som ofta skjuts åt sidan i samtiden. Boken skiljer sig också genom att den läser Great Society som ett arv som fortfarande påverkar dagens politiska möjligheter. För den som vill ha en välskriven, argumenterande och historiskt förankrad genomgång av en formativ amerikansk epok erbjuder den därför både kunskap och ett tydligt perspektiv att tänka vidare med. Om du vill stödja Amity Schlaes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!